Vi ska nu tala om tro och kärlek. Och vi kan ju knäppa våra händer och be: O gode himmelske fader, stärk vår tro. För oss in i ditt ord, så att vi får en salig kunskap om dig, så att vi blir fasta, frimodiga och ivriga i tron och växer till i kärleken. Amen. Tro och kärlek är ämnet. Tro och kärlek hör ihop. Men vi ska försöka att klara ut på vilket sätt tro och kärlek hör ihop och hur det inte hör ihop. Kanske vi med en gång ska säga hur tro och kärlek inte hör ihop. Vår tro bygger inte på kärleken. Vår visshet om evigt liv och salighet grundar sig inte på vår kärlek, utan grundar sig på Guds kärlek, nåd och förlåtelse. Men eftersom nu så många missförstår detta och vill bygga tron på människans verk och människans kärlek, så kanske vi som vet att vi får inte bygga på kärleken och våra verk ändå glömmer bort hur viktigt det är enligt Guds ord med kärlek. Bibeln talar oerhört mycket om att vi ska växa till i kärleken. Vi kanske också har tänkt så här: är man troende så kommer ju kärleken som en frukt automatiskt. Och då behöver vi väl inte orda så mycket om kärleken. Men då får vi säga att vi ska rätta oss efter Guds ord, och vi ser att Guds ord ordar mycket om kärleken. Uppmanar det troende gång på gång att växa till i kärleken, att vandra i kärleken, att verkligen älska. Det behövs tydligen. Och självklart borde vi förstå att det behövs, och att det dessutom är meningsfullt när det gäller troende människor. Eftersom troende människor har genom tron en ny människa som icke den otroende har. Det är ju meningslöst att uppmana den icke troende att bära trons frukter, hon som saknar en ny vilja och en ny lust till det goda. Men den människa som har blivit född på nytt behöver få höra vad hon ska göra och uppmanas till det. Ty hos henne finns det ju då en ny människa som också vill göra det som hon enligt Guds ord ska göra. Men nu måste vi ta detta i rätt ordning. Och den rätta ordningen är just tro och kärlek. Inte kärlek och sedan tro. Tron är ju ett Guds stora under med oss. Vi kan inte själva ta oss tron. Vi kan inte förvandla oss själva till troende människor. Människor som älskar Jesus Kristus. Vi har redan hört i det föregående föredraget att det gör inte den naturliga människan. Hon känner inte till evangelium. Hon är blind för evangelium, för Herren Kristus och hans verk. Tron kommer av ordet, av evangeliet. Och tron upptänds i hjärtat genom evangelium. Med hjärtat tror man till rättfärdighet. Man kan säga att det är hjärtat som tar emot en annans rättfärdighet som sin egen, Kristi rättfärdighet. Och denna tro i hjärtat, den får ett utflöde i en bekännelse. Med munnen bekänner man till frälsning, säger samme apostel. Med hjärtat tror man till rättfärdighet, med munnen bekänner man till frälsning. Alltså att tro i hjärtat och sen inte bekänna. Bekänna i sitt ord, i sina handlingar, inte bara med munnen utan också vad man i övrigt gör. Ja, det går inte ihop. Då dör tron. Tron är ju ett liv. Och ett liv som inte får levas praktiseras, växa, det livet det dör. Med munnen bekänner man till frälsning. Om man alltså menar sig ha tron i hjärtat, men sedan förnekar Kristus, ja då går tron förlorad. Den som inte bekänner mig, säger Jesus, inför människorna, han ska inte heller jag kännas vid inför min himmelske fader. Alltså att stå för sin tro, att ge uttryck för den, ja att helt enkelt visa hur glad och tacksam man är över att ha vunnit livet och saligheten genom Jesus Kristus. Ja, man visar helt enkelt att man är förälskad. Man älskar Kristus. Och den fråga man kan ställa sig, och man kan fråga varann: hörde du Ulrik, älskar du verkligen Kristus? När du säger så där, eller när du gör så där, älskar du då verkligen Kristus? Och då får man kanske en tankeställare och säger: nej, självklart, om jag verkligen älskar Kristus, ja då kan jag ju inte göra på det viset. Då kan det inte få de följderna. Så hör tron och kärleken till Kristus ihop med en rätt bekännelse i ord och i handling. Vi ska alltså bli annorlunda människor. Bli annorlunda, eller som det uttrycks i översättningar ofta, gör bättring. Bli annorlunda. Annorlunda till ett inre, invärtes, till ert sinne, gör sinnesändring. Hur ska det gå till? Tro evangelium. Att tro evangelium, det är att ha ett annat sinne än den naturliga människans sinne. Ty hon känner inte evangelium och tror det inte. Men hur ska vi komma dit hen? Jo, endast genom ordet, genom evangelium. Trodde ni på Mose, så skulle ni ju tro mig, säger Jesus. Ty om mig har han skrivit. Det vill säga, trodde ni verkligen och höll er till och tog vara på vad redan Mose har förkunnat, så skulle ni tro på mig. Tror ni inte hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord? Förkastar man vad Herren säger genom sina profeter, ja då kan man icke tro på Kristus. Det går inte ihop. Den som är av Gud, han lyssnar nämligen till Guds ord, står det också. Den som tar vara på mitt ord, han ska aldrig någonsin smaka döden, heter det vidare. Han har redan evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått ifrån döden och till livet. Paulus bekänner en gång: jag tror allt som är skrivet i lagen och profeten. Det är den rätta bekännelsen. Att säga jag tror en del, men jag måste också förkasta annat, det går inte att förena med den saliggörande tron på Kristus. Då har man blivit undervisad fel och lurad, och man kommer snart att se att man då är på väg bort ifrån den sanna tron. Men som vi hörde i förra föredraget, så är vi tröga till att tro, att läsa, att förstå. Felet ligger inte i Guds ord utan hos oss. Jesus säger till Emmauslärjungarna: o, hur oförståndiga är ni inte och tröghjärtade till att tro på allt vad profeterna har talat. Tröghjärtade, tröga i huvudet, i sinnet, i sitt inre. Att verkligen tro, förlita sig på, hämta tröst ur, bygga på, tänka på, leva av andligt. Hur sena, hur tröga är ni inte till detta? Och botemedlet är då att föras in i Guds ord, så att Guds ord får skingra denna tröghet. Vi kan inte ta bort den först och sen, när vi säger nu är jag inte trög längre, nu ska jag börja läsa. Utan vi måste i vår tröghet föras till ordet. Vi måste få det läst, predikat och själv läsa det för att denna tröghet ska skingras och vi ska få ett rätt sinne, ett rätt förstånd i skriften. Och vad ger oss då ordet? Ja, det ger tron, sa jag, och med tron det eviga livet, och det är väl det bästa av allt. Var och en som tror på honom ska leva. Var och en som tror på honom ska inte förgås. Var och en som tror på sonen har evigt liv. Och detta är, som vi hörde förut, inga överdrifter. Så är det, precis så. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Hur är nu detta möjligt? Jo, därför att Jesus Kristus har lidit och dött för alla våra synder och uppfyllt Guds lag till punkt och pricka för vår skull och i vårt ställe. Och därför, var och en som tror på honom ska få syndernas förlåtelse genom hans namn. Så läser vi Apostlagärningarna 10:43. Och detta Jesus nu som en gåva, inte genom vår kärlek och vårt arbete. Paulus säger: den som utan arbete tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro räknad till rättfärdighet. Romarbrevet 4:5. Den som utan arbete tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro räknad till rättfärdighet. Jesus säger alltså aldrig: sätt nu igång och arbeta tillräckligt mycket så får jag se om jag kan ge dig frid och evigt liv och salighet. Utan han säger: ni som arbetar, kom till mig och vila er. Sluta arbeta. Hos mig är sabbat, hos mig är vila. Kom till mig ni alla som arbetar och är betryckta, betungade, så ska jag ge er ro. Ska jag ge er vila, sabbat. Och Paulus sammanfattar i Romarbrevet 9:16, och det chockerar många som just tror att det ändå hänger på vår kärlek och vårt arbete. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Alltså tvärtom mot vad många tror, det hänger ju ändå på min vilja, mitt beslut, min strävan. Nej, säger aposteln, det beror inte på någon människas vilja. Och det har ju också Jesus sagt, och det har Johannes sagt. Det beror inte på någon människas vilja, inte på kött och blod, utan det är Gud som ovanifrån, genom evangelium, genom vatten och ande, föder på nytt. Det beror inte på någon människas vilja eller strävan. Att bli en troende, att bli född på nytt, att bli ägare av det eviga livet, det beror på Gud, på Guds barmhärtighet, på Guds nåd alena. Och så Jesus löftet: ingen enda som tror på honom skall komma på skam. Det säger profeten Jesaja, och det upprepar Paulus i Romarbrevet 10. Ingen som tror på honom skall komma på skam. Så starka löftesord Jesus, och det är dessa löftesord som har makt att skapa tro och trons visshet hos oss, så vi kan säga: nu vet jag på vem jag tror. Eller: nu tror jag, Herre, hjälp min otro. Alltså, jag är så svag, så hör jag inte ditt ord, ser jag inte ditt löftesord, har jag inte vad du säger och lovar framför mig, ja, då har jag ingen grund. Då är jag svag och vacklande, men genom ditt ord och ditt löfte, då vet jag, och då kan jag säga: nu är jag viss, nu vet jag på vem jag tror. Jag kan till och med säga: du död, var är din nudd? Du helvete, var är din seger? Jag vet att döden och helvetet är besegrade genom min Herre och frälsare Jesus Kristus. Så kommer alltså visshet och bekännelse utifrån ordet som har tänt tro hos mig. Och var och en som bekänner mig inför människorna, Honom skall också jag kännas vid inför min far som är i himmelen, lovar Herren Jesus Kristus. Och vi läser i Hebreerbrevet: låt oss alltså hålla fast vid bekännelsen. Låt oss hålla fast vid den sunda läran. Låt oss hålla oss stadigt vid ordet. Låt oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Ty den som gett oss löftet, han är trofast. Han överdriver inte. Han ljuger inte. Han ändrar sig inte. Han är trofast. Och när vi nu har kommit till bekännelsen, så förstår vi då hur viktigt det är att bekänna vad Guds ord lär oss. Inte bekänna våra egna funderingar och läror, utan Guds lära, Guds undervisning. Och därför säger också skriften: se upp. Se upp med sådana som vållar söndringar och förförelser i strid mot den lära som ni har undervisats i. Dra er bort från dem. Tänk om vi får en helt annan undervisning. Om vi sitter här och lyssnar till någonting annat än Guds ord, ja, då för det oss vilse. Då bygger det upp oss på ett felaktigt sätt. Då styr det oss och leder oss fel. Se upp med sådant som är i strid med apostlarnas ord. Det är det som skapar söndring. Det är det som är förförelse. Dra er bort ifrån dem. Eller som Jesus säger: ta er tillvara för falska profeter. Vi hörde förut att Guds ord i sig är så tydligt och klart att vi utifrån ordet ska kunna avvisa de falska profeterna. Pröva andarna. Se upp med dem som undervisar obibliskt, skulle man kunna säga. Se upp med sådana som inte predikar Guds ord. Se upp och dra ifrån sådana som lär ut människotankar och inte Guds ords undervisning. Ta er tillvara för falska profeter. Paulus befaller Timoteus att i Efesus förmana somliga att inte förkunna främmande läror. Och i Titus 1:9 läser vi: håll dig stadigt vid det fasta ordet, vid Guds ord. Ja, detta var alltså något om tro. Och hur tron kommer till uttryck i en bekännelse och i ett fasthållande vid Guds ord, vid Guds lära. Och då kommer vi till kärleken. När jag nu har fått tron av Guds nåd alena, när jag har lärt känna honom genom den heliga skrift, vad heter det då vidare? Jo, visa nu tacksamhet och kärlek. Älska. Älska varandra. Vandra i kärlek som Kristus älskade er och utgav sig själv för er. Och det kunde vi ju säga, ja, självklart, det måste vi ju göra. Men vi har kvar, så som troende, också vårt onda kött. Och vi måste därför få det här sagt till oss gång på gång. Och visat för oss och påminnt, så att vi blygs och ser att det kanske ändå är så att fastän jag har kommit till tro, så är det köttet som i stor utsträckning har utrymme hos mig. Jag är otålig, jag är kärlekslös. Jag älskar kanske de som är hyggliga mot mig, men de som är besvärliga och krångliga, nej, de älskar jag inte särskilt mycket. Och så säger Guds ord, ja, men det är just dem som du ska älska. Det är just deras bördor som du ska bära. I Romarbrevet 5:5 säger aposteln: Guds kärlek är ju utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Den troende har ju fått den helige ande och därmed också Guds kärlek, ett kärlekens sinnelag också inom sig. Men det verkar kanske som det sitter ganska trångt hos oss. Kanske är det så att kött få dominera, jag till och med härska, och då är det fara och färde. Då kan tron kvävas och göra som intet. Nej, vi har ju nu genom tron, genom ordet, lärt känna honom, Herren Kristus, som så högt älskar oss. Och därför vi älskar, därför att han först har älskat oss. Alltså inte tvärtom. Vi älskar först, och därför så älskar också Jesus oss. Nej, vi så som ogudaktiga och fiender har blivit så högt älskade av Kristus att han gav sitt liv för oss. Och därför älskar vi, därför att han först har älskat oss. Jesus säger, som jag har älskat er så ska ni också älska varandra. Om ni har kärlek inbördes så ska alla därav förstå att ni är mina lärjungar. Och det är väl självklart att om vi inbördes river på varann och hatar varann och bråkar med varann och inte visar alls omtanke och kärlek, ja, inte förstår de utanför att vi är Jesu lärjungar. Inte kan de säga, se så de älskar varandra. Nej, vi ska inbördes visa sådan kärlek att de andra därav ska förstå att vi är Herrens lärjungar. Så står det. Men Bibeln lär oss också att mitt i vårt lärjungaskap och mitt i vår nyförälskelse, där vi kan säga som Petrus, jag kommer aldrig att överge dig, om så alla andra gör det. Och av detta förstår vi att Petrus älskade Herren Jesus och kunde inte tänka sig att överge honom. Så dröjer det inte länge förrän Petrus förnekar Jesus. Och den erfarenheten, denna gruvliga erfarenhet av svaghet och ofullkomlighet, får också den bäste kristne erfara. Och han ser det ännu tydligare om man tar vara på skriftens många uppmaningar om att vi ska vandra i kärlek och växa till i kärlek. Då ser han ännu mer hur svag och ofullkomlig han är. Och många tror jag kan säga att vi har förnekat precis som Petrus gjorde. Hur många gånger har vi inte haft tillfälle att visa vår tro och kärlek på Kristus bland andra, och vi har tigit, och vi har glidit undan, och vi har gömt undan vår tro. Ja, vi har stoppat våra knäppta händer långt och djupt under matbordet på restaurangen, så ingen ser att vi verkligen ber och är tacksamma för att Gud av nåd ger oss mat. Vi skäms, vi blygs kanske för vår tro, inte bara en gång utan många gånger. Älska varann, just därför att ni älskar Herren Kristus. Älska varann i broderlig kärlek, överträffa varann i hedersbevisning. Älska ännu mer än vad han och hon gör, överträffa varann. Och vi som är starka, säger aposteln, vi är pliktiga att bära det svagas svagheter. Alltså inte att förarga oss över det svaga och trampa på det svaga, utan att hjälpa dem och stödja dem och bära dem. Bär varandras bördor, uppmuntra det klenmodiga, ta er an det svaga. Jag har här inte tagit upp tid med att tala om för er exakt var jag hämtar alla de här ställena. Det borde jag kanske ha gjort. Hela tiden läser jag bara ur Bibeln. Ställt samman bibeltexter. Uppmuntra det klenmodiga. 1 Tess 5:14. Ta er an det svaga. Låt allt hos er ske i kärlek. Ja, detta som ska ske är alltså en följd av tron. Det är ett utflöde av tron. Och fastän det är en följd som liksom bara ska komma ur tron, så ser vi att skriften föreskriver oss vad trons människa ska göra. Det är bland annat därför att vi inte ska hitta på egna fromhetsövningar, utan vi ska göra just det som är Guds ord och Guds vilja. Och också därför att vi behöver få det skrivet framför oss, bli påminda om det, så att inte köttet tar herravälde. När Paulus i Galaterbrevet 5 räknar upp andens frukter, då vet kanske alla att då börjar han med dessa tre ord: kärlek, glädje, frid. Lägg alltså märke till att det är inte grinighet, surhet och ofrid. Det är inte som kanske en del kan uppleva kristna. De blir högtidliga, stela, ilskna, snäsiga, sura, tråkiga. Nej, kärlek, glädje, frid. Och vi kan nog förstå att det måste ju vara så. Den som har sett hur högt han har blivit älskad, hur mycket han har fått genom Guds kärlek alena, ja, då kommer ju som en följd kärlek allra först. Tacksam kärlek till Herren. Och en kärlek som också sträcker sig till medmänniskor. Och glädje över att ha evigt liv. Glädje över att vara trygg. Glädje över att synderna är förlåtna. Glädje över att jag behöver inte frukta någonting. Och frid i mitt hjärta och samvete istället för ångest och oro, nervositet. Jag kan vara lugn, stilla. Jag har fred med Gud. Det råder inte krig längre. Och jag vet att han ska inte förkasta mig. Jag kan sluta mina ögon nu med en gång. Det gör ingenting om jag får hjärtinfarkt just nu och dör. Jag har frid med Gud. Evig salighet. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, saktmodighet och så vidare. Ja, visst behöver vi väl tålamod om vi tänker på att det går så dåligt med min helgelse och det går, tycker jag, ibland ännu sämre med de andras helgelse. Och det går så dåligt med Guds rikes tillväxt. Och det blir ingen riktig härlighet och framgång här på jorden. Och församlingen, den är liten och grinig. Kanske. Saktmod, tålamod, ödmjukhet. Lev, säger Paulus i Efesierbrevet 4:2:1. Lev ödmjukt och saktmodigt med tålamod, så att ni har fördrag med varandra i kärlek. Man kan bli otålig. Nej, nu tål jag inte det här längre. Nu kan jag inte ha fördrag med denna situation längre. Och hur många gånger har jag sagt åt honom eller henne att nu får det vara slut på det där beteendet. Och de är lika svaga och lika själviska. Och den ska vara kristen. Och tänker så mycket bara på sig själv. Och så ser man att jag är ju inte föremål i tillräcklig omfattning för omtanke och kärlek. Istället för att jag skulle titta på mig själv och se vad som fattas hos mig av omtanke och kärlek och tålamod till de andra. Och i synnerhet mot de besvärliga. De dåliga. Ja, mot fiender, till och med de som står utanför. Ty att älska de som älskar oss, ja, det gör ju också hedningarna. Men vi ska älska våra fiender. De som är villfarande. De som inte förstår. De som går omkring i mörker. De ska vi älska. Ja, inte på ett världsligt sätt så att vi hjälper dem och stärker dem i sin vantro. Men på ett bibliskt sätt. Så att vi för dem visar att vi vill deras bästa. Men kanske det ibland ser ut som om vi vill deras sämsta. Du är ju inte troende. Eller du tror ju så fel. Så jag vill ditt sämsta. Nej, det ska synas att vi vill att de ska komma in på den rätta vägen. Vi vill att de ska få evigt liv och salighet. Vi vill deras bästa. Vi vill stödja, hjälpa, bära, föra dem till det bästa av allt, till Herren Kristus. till det eviga livet hos honom. Lev alltså ödmjukt och saktmodigt med tålamod, så att ni har fördrag med varandra i kärlek. Och Paulus säger i Filipperbrevet 1:9: därom ber jag att er kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt. Så ber aposteln Paulus. Alltså inte att vi ska stå och stampa och inte komma någonstans, eller att till och med att det går bakåt i vår helgelse, i vårt kristna liv. Nej, att det ska gå framåt. Att vi ska bli starkare i tro, gladare, tacksammare, ödmjukare, saktmodigare, tålmodigare, kärleksfullare. Ja, att vi mer och mer ska överflöda. Alltså inte bara att bägaren ska vara halvfull av detta, utan att det ska rinna över kanten på bägaren. Överflöda, rinna över av kunskap och förstånd i några stycken. Nej, i allt. Det var inte lite. Mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt. Jag tror, mina vänner, att det här är ord vi behöver höra, och som vi kanske av någon underlig anledning inte har alltid hört tillräckligt ofta. För om vi hör det här och vi förstår att det är Guds ord och Guds maningar till en troende människan, då ser vi ju att vi har mycket att göra. Inte för att få en nådig Gud, inte mycket arbete för att vi därigenom ska förtjäna rättfärdigheten från Gud och evigt liv, utan därför att vi har en nådig Gud och har redan fått evigt liv och redan har fått förlåtelse och evig salighet. Det är vårt. Just därför så har vi mycket att göra. Då blir det faktiskt ganska angeläget, ja till och med roligt, ja uppmuntrande, att få sätta igång och läsa Bibeln igen oftare och mera. Att få studera Bibeln med större iver. Att samlas till bibelstudium och till gudstjänst. Och man får stor anledning att komma ödmjukt och bekänna att jag är en stor syndare, en svag och dålig människa. Jag trodde först att det där att man skulle ha fördrag med de svaga och bära de svagas bördor, det var ju de där andra där, och jag vet inte om jag riktigt vill eller orkar det. Men nu handlar ju det om mig. Det var jag det handlade om. Det är jag som är svag. Nu har jag märkt hur mycket som fattas hos mig av ödmjukhet och saktmod och kärlek och tålamod och fördragsamhet. Nu har jag mycket att bekänna. Och jag vill be om förlåtelse. Och nu smakar förlåtelsens vissa och säkra ord ljuvligt för mig. Nu är jag glad när jag hör avlösningens ord. Nu är jag jublande glad när jag vet att jag har tagit emot, ätit och druckit Kristi kropp och Kristi blod till mina synders förlåtelse. Jag är förlåten också för allt det här som jag kanske förr hade glömt bort var verkliga synder. Och så drivs jag ännu mer och med större iver tillbaka till ordet. Och så behöver jag, lika ofta som Paulus skriver till församlingarna runt om i Medelhavet om att väx till, ha fördrag, vandra i kärleken, så behöver jag också om och om igen höra de orden. Och inte för att jag ska byta ut tron mot kärleken, utan därför att jag av nåd alena har fått tron och har fått Kristus och har fått det eviga livet. Och så vill jag avsluta med Pauli ord i Efeserbrevet 6:23. Frid, säger han. Frid vare med bröderna och kärlek tillika med tro från Gud. Alltså inte en död tro, utan kärlek tillika med tro. När ni nu har av Guds nåd fått tro, att också er tro får visa sig i kärlek, överflöda i kärlek. Kärlek tillika med tro från Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Amen. Det är min tro att jag är frälst och salig samt fri och ren från all min synd otalig. Det är min tro att jag Guds barn nu är och att min Gud i Kristus har mig kär. Amen.